Kommer någon partiledare ta efter Lena Andersson och säga låt de hungriga barnen äta havregryn?
Och Torbjörns jakt på svar från talmannen. Varför ska de till 500-årsjubileet utav Vasa kasta ut medeltidsmuseet från riksdagen?
Det här är Politiken med Bagge Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
Henrik, välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Maggie, du är välkommen också.
Tack.
Men jag, han har träffat dig mer än han har träffat mig i podd.
Ja, det har varit så stillsamt och tyst utan dig i den här podden. Långa stunder av tystnad.
Det här är
låg energi.
Vet du vad, jag var borta för att jag hade en liten health scare.
Ja.
Och ta i trä så har allting gått bra, det är över nu. Vi kan andas och jag har kanske tagit det lite lugnt på den här tiden borta. För folk bara så här, var har du varit på semester? Du ser fantastisk ut. På
ett sätt. Är otroligt solbränd. Är det spraytan?
Det är det jag ägnat. Lagt all sjukkassan på spraytan. Ja. Jag lämnade, skrev en text om så här, jag får en politisk depression, allting är så tråkigt i svensk politik. Jag har varit borta 3 veckor, har någonting hänt?
Jo, men det som har hänt är Lena Andersson och Jimmy Åkesson. Och de spelar ungefär samma funktion för den här politiska debatten. Det enda som hände när du var borta var ju att Jimmy Åkesson kom tillbaks, sa olika saker om EU och lite annat. Och så behövde alla förhålla sig till det. Så plötsligt, från ingenstans, dök upp en stor EU-debatt i Sverige. Jag vet inte. Det beror bara på Jimmy Åkesson helt enkelt. Och nu har vi också en debatt där alla som tycker någonting, från minsta kultursidoskribent till partiledare, behöver ta position i frågan om barn och mat. Och det beror ju på Lena Andersson då.
Alltså vår egen ledarsidas förmåga att sätta debatten spännande.
Ja, vår och vår, alltså vi styr ju inte så mycket över dem och inte dem över oss, men vi jobbar ju under samma tak i alla fall.
Och hon är väl kolumnist på ledarsidan tror jag, om man ska vara sån.
Du vill...
Ja, men det brukar de tycka är viktigt på ledarsidorna att man säger.
Ja, och de bara... gillar ju så att det kan mycket vara så att när man frågar Tove så kommer hon säga så här, nej men gud, jag tycker verkligen inte så där. Det är ju liksom Lena som man bara säger, oj vad
fast
spännande.
Fast hon har ju skrivit ett antal olika...
Ja, ja men Lena Andersson har ju skrivit en text med rubriken "Hungra barnen är det föräldrarnas fel." Och detta är ju samtalsämnet. Som alla behöver förhålla sig till. Behöver vi också förhålla oss till detta?
Och liksom andra ledet i den där rubriken är ju inte Ulf Kristerssons.
Det är en friskrivning för Ulf.
För att Lena Andersson menar att man nu skyller på Tidö-gänget för att barnen kommer hungriga till skolans matsal. Mm.
Precis, nu har vi haft 100 år minus kanske 30 utav socialdemokratiskt styre, men det är bara de senaste månaderna med borgerligt styre som vi för första gången pratar om hungriga barn i svensk inrikespolitik. Och Magdalena Andersson, jag missade hennes första majtal i Jönköping. Och jag missade faktiskt också, eller jag kommer inte ihåg i vårbudgeten, hon pratade om det här konkreta förslaget som hon tog upp det här, nämligen sommarlovsaktiviteter med lunch.
När vi presenterar ett förslag om sommarlovsaktiviteter med lunch. Det handlar om att alla Sveriges barn och unga ska kunna äta näringsriktig mat i sommar. Samtidigt som man kan träna fotboll, dansa eller göra praktik. För det är ju så här. Vi kan inte låta barnen betala priset för den här ekonomiska krisen. Och vi kan inte låta barnen gå hungriga så att det här blir en sommar som är en rekryteringsfest för de kriminella gängen. Inget barn i Sverige ska behöva gå hungrigt. Mätta barnmagar, det har vi råd med i Sverige.
Ja, och Lena Andersson menar ju att det har också alla svenska föräldrar råd med, eftersom havregryn är billigt och så också ris, särskilt om man köper det på stor säck.
Alltså det blir ju och äpple lägger hon väl till för näringsriktigheten. Och ett äpple om dagen också.
Ja. Man ska även baka sitt pitabröd.
Otippat billigt med ost En ostskiva 2 kronor. Enligt Lenas Excel här. Och det här är väl lite bilden av Lena, lite den här fyrkantiga personligheten som liksom frammanas i alla fall utav motdebattörerna här, att hon bara tittar på kalorier och ören och att det handlar om terminologi för att liksom, ja, vad är det man brukar säga? Nej, de fattiga, de går inte hungriga, de blir feta. Det är det som händer i rika länder. Det är problematiken. Det är inte så att de här uppsvällda barnmagarna och att det är det som är det som då enligt Socialdemokraterna leder till massrekrytering in i gängen. Att det är liksom någon sån här Dickens bild som...
Vad är det Lena Andersson reagerar mot då, uppfattar du? Vad är det hon blir sur på i Socialdemokraternas retorik?
Att det inte handlar om... Nej, men om man tittar på det är inte... Barnen kan inte gå hungriga. Och om de går hungriga, då är det i sådana fall inte ett ansvar för staten att ge mer mat. Utan det här är ju... Det är ju föräldrarna som är ett problem här. Föräldrarna behöver antingen frånta sina barn eller uppfostras. Eller liksom, det ligger ett ansvar på föräldrar. Det är inte fysiskt omöjligt för någon, tycker jag nästan att säga, i Sverige att liksom hitta pengar nog att köpa havregryn.
Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskull. Lite fakta för omväxlingsskull.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I grunden så handlar väl detta ändå om synen på staten och samhället och vad den ska göra och inte. Vad den ska ta ansvar för och inte. Alltså Lena Andersson skriver ju i sin första text att antingen är detta amsagor.
Amsagor skulle jag säga, men det där tycker jag... Dialektalt
och din, det betyder att det är
sagor,
en vandringssägen,
ja.
Du hittar på,
ja.
Som sprids. Eller så har vi att göra med föräldrars vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Det löses inte med understöd och sommarlovsluncher. Det finns ju något i det som handlar om synen på skolmaten generellt, tänker jag. Alltså vi tar ju ofta skolmaten för given i Sverige, men det finns ju det är bara 3 länder i världen som har gratis skolmat. Vet vilka?
För att du sa det, och nu ska jag komma ihåg om det var rätt att det är Sverige, Finland och Estland.
Ja, Finland var först. När den infördes i Sverige, alltså från början så infördes den lite grann för lite fattiga barn, de fick äta gröt, precis som Lena Andersson föreslår. Sen spreds detta och skulle bli en generell reform. Idén kom framförallt från paret Myrdal och deras befolkningsreformer.
Kris i befolkningsfrågan.
Ja, fast just skolmaten tror jag var en annan kris i näringsfrågan eller vad den hette. Men det ingick i idén om hur ska vi få fler barn och hur ska kvinnor få arbeta.
Kan vi tidsätta det här på något sätt? Vilket decennium befinner vi oss i? 30-40-tal?
Jag skulle vilja säga 30-40-tal och inte baserat på att jag har läst Alva Myrdal, utan att jag precis när jag var borta och ledig lite lyssnade på Mina drömmar stad-serien. Och då när vi är i liksom mellankrigstiden och andra världskriget, då är det liksom väldigt mycket tal om makarna Myrdal och också liksom den här bilden utav de här hungriga barnen, att Emily, ni vet Hennings dotter, att
hon... Nu är du inne i Mina drömmar stad.
Det är 30-tal.
Ja, det är 30-tal.
Nej, men förlåt, säg färdigt.
Ja, nej, men alltså den här idén som jag tänker, den hungriga barnmagen var väldigt stark i den berättelsen av att så här, Emily måste ta ansvaret och samla alla liksom halväkta barn och du vet även grannars barn till söndagsmiddagen. Hon var det stabila, hon var välfärdsstaten då, hon var den som såg till att de här människorna, då var det några som liksom hamnade på rätt köl, sen var ju några förlorade till hor och att sälja sprit och sånt där, men hon tog ändå sitt ansvar att ge att liksom mätta magen, den bilden.
38 kom det ett betänkande i näringsfrågan, det är en utredning.
Det är,
men det här
det
ingick ju i hela liksom policy-idén om att hur ska vi få fler barn och mindre fattiga barn och kvinnor ska jobba och så vidare. Men det intressanta när man tittar på det där är att det handlar inte bara om de fattiga, hungriga barnen, utan det handlar faktiskt om alla barn. Det kanske börjar där, men det finns också en argumentation kring att föräldrar generellt är dåliga på att ge sina barn näringsriktig mat. Barnen får inte bra mat hemma. Linas matkasse finns inte.
Alltså det fanns mammaskammande redan då. Att det, nästan en känsla av att så här, ja men vet du vad, du kommer bara ge dem mackor. Som de gör i Norge.
Ja, man tittar, och även efter att skolmaten är införd så hittar man artiklar och man läser i pressarkiven om att så fort det är lov, ja men då äter barnen dåligt. Då äter de bara te och mackor och föräldrarna bara jobbar och de får liksom, skolan behövs. Det fanns ju en tydlig fostringsidé också i skolmaten. Att man skulle sitta ner, man skulle lära sig bordsskick, man skulle lära sig näringslära. I vissa kommuner hade krav på att man skulle strössla persilja över maten för att det var nyttigt. Och det var viktigt att liksom hacka upp den så att barnen inte kunde plocka bort den.
Men vänta.
Det fanns alltså liksom en idé som lite kanske synkar med Lena Anderssons tanke om odugliga föräldrar. Fast detta var då mer på generellt plan.
Fast då var slutsatsen från politiskt håll att de usla föräldrarna leder till att staten måste ta ansvar och därför ska vi införa skolmat.
Ja, men det var ju den socialdemokratiska idén då. Mm-hmm. Det fanns ju motstånd på högersidan. Det var liksom kontroversiellt förslag som sen omfamnades och älskades av folk.
Älskades av folk, barn.
Mammor.
Precis, jag tänkte, det är många barn som har haft åsikter, kanske även vi själva, om barnmatsbespisningens utbud under tiden.
Så är det. Men det har gjorts forskning på skolmaten som kom för några år sedan på Lunds universitet, där man tittade på barn som fick skolmat på 60-talet. Och det de kunde visa, där var nationalekonomer som tittade på detta, de kunde visa att barnen blev längre. De levde längre, alltså de blev liksom fysiskt längre. De levde längre och de fick stadigare inkomst eller högre inkomst livet genom. Och att det blev en vinstaffär för samhället.
Okej, så att man förstår någonstans att som policy-idé så var skolmaten som det allmänna ska stå för en vinnare. Och då kanske man kan tänka så här, ja men nu är Socialdemokraterna tillbaka i det här, de har upptäckt det här nya att just nu går det hungrande barn och då får vi liksom förlänga ansvaret över sommaren. Nu ska det ges mat. Ja, men
det, eller, det finns ju andra förslag. Vänsterpartiet vill ju införa frukost till alla skolbarn. Det är ju ett annat sånt förslag man brukar höra.
Det är väl som alla välfärds system. Idén om att liksom utöka den välfärd som existerar från början en semestervecka. Sen blir det två, sen blir det tre. Alltså, så här är väl tanken, skolmat är så fantastiskt att det borde barn få på sommaren också. Mm.
Och kommuner, det är en annan aspekt i detta. Kommunerna har ju också fått ökade kostnader för skolmaten och därför pratar de gärna om detta. Ja. Det har blivit mycket dyrare att göra skolmat och då pekar de kanske mer på de hungriga barnen än på sina egna kostnadsök.
Går det inte att slå två flugor i en smäll här? Lena Andersson säger att föräldrarna är för dåliga på att ställa fram billig mat. Borde inte Lena Andersson åka runt på en stor turné i Sverige och liksom visa upp sina diet- och näringstabeller och kostnadstabeller för de här cheferna på skolmatsbespisningen? Titta här så billigt ni kan producera skollunch.
Saken är den, skolmaten har ju förändrats över tid. Från början var det frivillig, sen blev den obligatorisk, sen kom det krav på att man inte fick ta betalt för den i grundskolan och sen ett antal år tillbaka så är det också krav på att den ska vara näringsrik. Och Livsmedelsverket kommer ju med väldigt tydliga riktlinjer till skolorna. Så att jag tror inte att Lena Andersson-dieten klarar Livsmedelsverkets krav.
Nej, för det säger hon ju själv. Att, vad ni egentligen pratar om det är att man får inte liksom bra mat, men man blir liksom mätt på den. Man kan liksom överleva. Man får inte allt det här mineralerna i det gröna, i den uppklippta persiljan som man inte kan plocka bort. Liksom.
Hon skrev aldrig om persilja, så det måste vara något lyxigt som kommuner alltså lägger till.
Det hittade jag på någon så här Stockholms skolmatshistoria. Mm. När de gick igenom hur det har varit i
Säga, vi går ju runt också lite. En fråga som många skulle vilja ställa, och särskilt kanske utav liksom, Lena Andersson Persuasion. Men själva grundfrågan, har vi många hungrande barn i Sverige? Och där får jag säga att så här, det är väldigt svårt att liksom landa i en konkret ja eller nej, så här är det. Utan det går mycket till liksom så här, uppgifter om som citeras vidare. Och när då det här ifrågasätts till exempel för att ah, men det är ju inte hunger du pratar om, det är liksom fattiga barn, förenklar liksom, de äter inte tillräckligt god medelklassig mat, men det är liksom en annan problematik som liksom inte har att göra med.
Det är som den klassiska diskussionen om relativ och absolut fattigdom.
Ja, som ju finns också i barnfattigdomen. Kommer ni ihåg det här när Janne Josefsson 2013 liksom gör upp lite med sina vänster credentials när han bråkar med Rädda Barnen, med BRIS, med Majblomman om att ni blåser upp siffrorna, och just då går han tillbaka till bilden så här: men jag har pratat med en man här ute som jobbar med barnen. Det är inga hungriga barn, det är inga hungriga magar. Det är alltså inte den här bilden som de visar upp. Varför gör ni det? Ni vill tjäna pengar. Och då kan vi komma till en annan sån här policyfråga. Ett problem hos de fattiga, svaga, och vi börjar hos barnen, som jag också tänkte på under min lilla sjukdomssession. För en tag så var det tanke så här: allting kanske handlar om att du behöver glasögon, Henrik. Du är gammal, kan du erkänna det för dig själv? Och jag bara, jag biter i detta, går dit. Och då, det var inte problematiken, men jag såg det här som jag helt glömt bort. Gratis glasögon för barn. Eller det som jag tänker som, just det, Vänsterpartiets mest lyckosamma liksom policyförslag från första Löfven-regeringen. Och då menar jag mest lyckosamma, att det är inte de grejerna som jag kommer ihåg som var väldigt lätt. Och liksom så här, gratis glasögon för barn, gratis glasögon för barn.
Det var väl så under, egentligen, kan man väl säga att hela Jonas Sjöstedts partiledartid, det enda Vänsterpartiet verkligen tyckte var det där. Att barn skulle få glasögon gratis. Eller det är det enda man minns, det var det enda man hörde då. Jag vet inte om de överhuvudtaget hade någon annan politik.
10 miljarder till kommunerna minns jag. Ett statsbidrag, ja, 10 miljarder.
Mer pengar till kommunerna, det är väl en klassiker, lågt hängande frukt från det hållet. Men
det var något om vinst i välfärd.
Nej, det minns jag knappt.
Nej, men alltså, ditt minne, jag vet inte om det ska vara...
Nej, men, och det var det här jag pratade om. Så här, vart kom det här förslaget ifrån? Håller ni med vänsterpartister om att det här var liksom ert bästa? Och det var väl liksom alltid lite snäckt. Det var bästa, men absolut. Det här var ju ett krav som var valt för att det skulle vara lätt att kommunicera för gratis glasögon. Nu ska vi säga, det blev ju inte gratis. Och nu bråkar jag inte med nationalekonomer som säger att det finns ju ingenting som gratis luncher. För någonstans kommer det alltid en kostnad in från någonstans. Utan jag menar att det handlar ju om subventioner. Och det här är, och det stod inte så här, gratis glasögon för barn. Det var
man får ett bidrag, det ser lite olika ut i olika regioner.
Ja, och det kan vara liksom 500, det kan vara 800 kronor. Och det som många då kritiserar här för, att det är ju, ja men du får ju uppdelningen igen. Att du kanske tekniskt sett kan för 500-800 få typ den enklaste, men då blir det ingen specialslipning. Då får du inte det här liksom bra, som inte repar barnen jättemycket. Det dåliga tydligen när de har sina glasögon.
Och man får bara havregrynsglasögon.
Ja, och det är liksom, och då kan det också kunna bli en klassmarkör, så att det liksom måste ändå kastas in pengar trots att det här finns.
Och då, från föräldrarna,
ja,
alltså.
Mm. Och då undrade lite så här, för då var du, Maggie, som sa så här, Majblomman höll ju på att bråka om det där med glas, eller liksom
absolut,
tog upp den här
frågan. Använder ordet, ja, bråka, absolut.
Och då pratade man med Majblomman och de bara så här, ja, det var ju vårt förslag. Och så lyckades vi få Vänsterpartiet att få igenom det här. Och Vänsterpartiet bara, nej, det var inte det. Vem kan veta vem ett förslag kommer ifrån och sådär. Men det var väldigt tydligt att Majblomman var de som då delar ut pengar till fattiga barn. Till exempel då för att få nya glasögon.
Det är väl en väldigt vanlig, man ansöker ju, man får skicka in, man kan få till sitt läger eller till kläder eller till... Och glasögon verkar vara en väldigt vanlig ansökan.
I Janne Josefssons det här barnfattigdomsgrej, då var en utav frågorna, Majblomman blåser upp siffrorna för glasögonbehov. Och liksom någonstans att så här, typ, men ni sa ju 100 000 ena året, sen var 50 000, och nu menar du att det ändå har blivit en ökning, det är ju en minskning, det är behovet är minskat och så där. Och det bråkade de om 2013. Men nu när jag pratar med Majblomman så säger de så här, nej men vi har sett att det här bidraget, även om vi tyckte att det var liksom problem, det var inte tillräckligt generöst, det liksom olika landsting, för det är en ordentlig undersökning, utvärdering gjordes 2017 när det fortfarande var landsting, var det så att ja, nej, men landstingen tolkar ju regler lite olika. Vissa sa så här, du behöver lägga ut för pengarna eller du kan få innan. Vissa sa så här, du behöver ha ett visst sorts synfel för att du ska kunna få det här bidraget och liknande. Men de menar ändå att så här, nej, vi märker att det har sjunkit extremt mycket i bidragssökandet hos oss. Så från deras sida så var det här en väldigt bra policy som liksom uppnådde vad de ville ha. Och Vänsterpartiet pratar mycket om att så här, det som var så bra med den här var ju att det var expansion av välfärdsstaten. Det var inte bara bygga vidare, lappa och laga. Nästan så här, det var inte en till semestervecka, utan det var något helt nytt område. Alltså tanken att samhället, staten kan göra mer för dig. Och då kommer vi till någon sorts fråga, liksom, ja, men är det här som högern, borgerligheten, de konservativa reagerar emot? Att ni använder barn som en murbräcka. Det enda ni vill är att det ska vara 100% skatt, 100% kommunism, 100%, det är det. Och sen så lyfter ni fram de här nästan Biaframages barns tanken. Så visar sig liksom att nu går ni här och ni är så hungriga. Och så blir ni liksom gängkriminella i denna sommar om inte vi kommer och ger er den kommunala maten.
Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså det är ju så här det ser ut alltså. Det är ju så här det ser ut alltså.
Alltså Torbjörn, du inledde ju med att säga partiledarna behöver ta position i det här Lena Andersson-debatten, havregrynsdebatten. Men grejen är att det är väl ingen partiledare som kan gå ut och säga Lena Andersson har rätt, låt barnen äta havregryn. Alltså ska Ebba Busch göra det som stod och talade, jag minns fortfarande jag såg den där TV4-valdebatten med min dotter i lågstadieålder för att hon är lite intresserad av politik, och så var första kvarten bara falukorv och hungriga barn som inte kan sova på nätterna, och sen blev det inte mer debatt för oss, men
det blev lite trauma, det blev lite så här, det blev en jobbig känsla som du fick prata mycket om.
Är vi fattiga nu? Ja. Jag tänker att just Ebba Busch kommer ju inte kunna säga låt dem äta havregryn. Även Svantesson har ju varit ute och talat om barn som hungrar. Alltså det är liksom inte politiskt gångbart att driva Lena Andersson-linjen. Hon kanske kan väcka den känslan hos människor. Det finns ju många som håller med henne också. Men man kan inte tänka sig att Ulf Kristersson går ut och tar hennes argument.
Nej, han håller säkert med henne.
Möjligen att Jimmie Åkesson kan säga, om vi bryter ner den här statistiken så ser vi ju att det är invandrarna som inte kan ge sina barn mat.
Mm. För vilka är det som kastar sig på frågan? Jo, men det är mycket kultur, det är mycket ledarskribenter som på något sätt hungrar efter det man är mest bekant med, en liksom ekonomisk politisk konflikt.
Är det hunger verkligen?
Nej, men det är ju en konflikt om statens storlek som Henrik är inne på. Och sen så har den ju kulturkrigs eller kulturella liksom kryddor på. Och där tycker jag det intressanta är ju att några har ju nämnt den gamla, alltså sekelgamla, den skötsamma arbetaren idén. Formulerat så tror jag att den kommer egentligen från Ronny Ambjörnssons bok om alltså den tidiga arbetarrörelsen, hur de fattiga genom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och frikyrkorna fostrade sig själva till bort från fattigdom.
Det är det Lena är ute efter.
Ja, och sen pågår ju en historisk strid om huruvida det var fostra sig själva genom föreningsliv eller fostra sig själva tillsammans med en allt större statliga åtaganden, så att man kanske hjälpte varandra. På många sätt så är ju Socialdemokraterna, alltså arbetarna, alltså underklassens frigörelsehistoria där. Uppstiga vi mot ljuset, och vad de sjunger. Den berättelsen är så stark, men har ju inte fått någon motsvarighet i dagens underklass. Alltså, den skötsamma invandraren. Det är ju inte ens ett begrepp, men här snuddar ju debatten vid den frågan lite grann. Alltså, kan på motsvarande sätt som för ett sekel sedan underklassen lyfta sig själv. Det är ju det, om man vill vara välvillig mot Lena Andersson, så är det ju det hon lite är inne på. Med rätt fostran
Alltså, muslimska nykterhetsorganisationer tillsammans med liksom etniskt separerade rum som ska kämpa för att vara en god invandrare, inte en dålig invandrare.
Exakt, alltså någon slags myrdalsk uppfostringstanke, och sen så uppfostrar man varandra i liksom civilsamhälle. Jag väntar på den debatten, för den debatten har jag tänkt i flera år att den kommer så småningom. Men, den skötsamma invandraren.
Fast det finns väl en del sådana diskussioner. Jag vet att i min hemstad Malmö, där, ja, vi har där vi pratade integration långt innan resten av Sverige gjorde det.
Innan det blev coolt, okej.
Okay. Där har man ju pratat väldigt mycket om de duktiga invandrartjejernas liksom, framgångar i skolan och socialt, och hur de, alltså skillnaden på dem och killarna. Och...
Men inte det att det liksom är starka individer som sköter sig i skolan, får goda betyg och medan den här är ju mer... Hur får vi far att sluta supa? Alltså det är den gamla pursvenska för 100 år sedan. Vad är motsvarigheten till den i den politiska debatten i dagens underklass?
Ja, men, för det här är väl problematiken, att det här invandrarbegreppet är ju så problematiskt att man liksom använder det hela, vad vi nu än säger, utrikesfödda eller liksom pratar om olika nyanser på hudton eller någonting, eller liksom kulturellt. Att det är ett svårt kollektiv att vara en del av, att prata om, att förhålla sig till, att utgå ifrån på något sätt. Och då det här undrar jag om det som skulle kunna finnas, både ekonomiska, materialistiska liksom, snack och liksom, konkreta policies som skulle kunna fånga nationen. Kommer det inte liksom då kanske mer balla ut att Jimmy tar över Lenas position och ja, vrider på den här, ja, fast så här, vi har egentligen inte några riktiga ojämlikhetsproblem, utan vi har importerat in ojämlikheten, och varje gång de här olika vänsterpartisterna och socialdemokraterna med stöd utav deras liksom prusiluskorganisationer, Majblomman och BRIS och Rädda Barnen, så är det egentligen liksom att de vågar inte prata om att nej, men det här är en viss sorts barn från en viss grupp, och då, om de skulle prata om det, då skulle Sverigedemokraternas svar alltid vara så här: ja, och vi vill inte ha de här grupperna, vi vill inte ha det på det här sättet. Så egentligen, det är inte problemet att vi liksom fördelar för lite, utan problemet går hela tiden tillbaka till invandringen.
Jo, men så kan ju den här debatten fara iväg och bli som ett tics till Jimmy Åkessons ficka på något sätt, i den problemformuleringen som mycket blir. Men man kan ju också betrakta Lena Anderssons text som ett liberalismens nödrop i en tid där folk vänder sig i högre utsträckning till staten och ser större tilltro till staten. Staten borde ta större kontroll över saker. Det hon då är ju det här snarare en klassisk vänster-höger-fråga om statens storlek och roll, och det här nödropet är: om inte föräldrarna lär sig att handla billig mat och se till att deras barn blir mätta, då riskerar vi få en ännu större stat, och det vore hemskt.
Jag vill ändå bara lägga till att idén om skolmaten, ursäkta en hang-up, men den handlade ju inte bara om fattiga barn. Den handlade ju till slut om alla barn. Den forskning som gjordes om skolmatens effekter, den visade positiva effekter även på välbeställda barn. Och de här artiklarna man kan läsa om de hungriga barnen som inte har fått äta på loven för att mamma jobbar, de handlar också om alla barn. Så frågan rör inte bara fattiga mot rika eller underklass mot någon slags överklass. Alltså det finns en tydlig politisk sprängkraft i skolmaten i sig, kan man också se. Eller mat och barn och mat kan man se när man tittar tillbaka i arkiven. Alltså det är så många sittstrejker för att kommunen ska börja ta 500 kronor per termin för skolmat. Stora nyheter, alltså det var en stor mjölkkonflikt när någon skola, jag tror att det var i Halland, som skolorna skulle ha vattendagar några dagar i veckan, då föräldrarna började skicka med barnen mjölk i termos, och då förbjöd skolan de här termoserna, de fick inte komma in i mathallen. Till slut fick liksom politikerna kliva in och säga att barnen ska få mjölk alla dagar. LRF har ju lobbat otroligt mycket i skolmatsfrågor, om mjölklobbyn och
när du säger det här så tänker jag så mycket på DN-skribent Kristina Lindqvist som precis skrev en text om att Lena Andersson åkallar sin inre Margaret Thatcher. Och Margaret Thatcher som skolminister kallades ju just för Thatcher the Milk Snatcher. Mm-hmm. För att hon ville dra ner på liksom, bidrag till kommunen, någonting sånt. Men det jag kommer ihåg var från så här, byråkratiforskningen, så var det att det här används som exempel på när kommuner var så duktiga, eller vilken nu instruktion det var som stod för den här mjölken i brittisk bespisning, på att så här, ta inte från administration, säg inte vad de här liksom, du måste hitta den mest populära saken ni gör i din administration och alltid hävda att då är det den vi måste ta bort, då är det liksom, då är det glassen och bamseglädjen, det är den som ryker varje gång någon säger så här, vi kommer få mindre pengar.
Det skulle ju kunna, kan man tänka sig, finnas ett samband med alla de här kommunerna som nu svarar på mediernas enkäter om att skolmaten inte räcker till de hungriga barnen. Skulle ju kunna finnas ett samband med att man gärna vill ha mer pengar från staten. Eller?
Nej, varför inte?
Det också, kommunerna är hungriga på något i alla fall.
Det blir ju också bråk så fort en skola ska införa köttfri måndag, vegetarisk mat. Det liksom sitter djup identitet i vad vi äter.
Det vi kommer fram till är att det här är en jättebra politisk fråga för den som vill få uppmärksamhet. Skolmat. Eller mat och barn. Men att inget parti som parti betraktat riktigt har en position där de kan kapitalisera på det här.
Det är ju väldigt
politiskt.
Enkelt att anklaga andra partier för att svälta våra barn. Det har vi ju sett från båda sidor politiken.
Ja, men
det är
ju
inte
lite...
så lätt att säga skärp dig och åk till Skärholmen och köp en säkris.
Det kan bara Lena Andersson göra.
Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan, jag säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det har varit tyst om Andreas Norlén väldigt länge nu.
Jag hoppas vi kan bryta det här obehagliga tillståndet, för det är inte bra för nationen.
Nej, det är inte bra för någon, och allra minst för Andreas Norlén. Jag roade mig med häromdagen att återläsa hans absolut bästa motion.
Tre kronor.
Ja.
Klassiker.
När talman Norlén var enkel riksdagsledamot så motionerade han ju om att det borde uppföras en kopia på det gamla slottet Tre kronor. Han skrev då: till en huvudstad hör en självklar monumentalitet i stadsbilden som formar sig till en historisk revy där varje epok lämnar sina bidrag till vår upplevelse av staden. Vad skulle vara mer fascinerande än att på nytt få se Tre Kronors murverk skjuta upp ur Saltsjön och dess tinnar teckna Stockholms siluett, att trampa de oregelbundna borggårdarna och blicka ut från det höga kärntornet mitt i staden.
Det kommer ju vara fejk. Det kommer ju vara, det är ju inte äkta.
Tyst, sluta nu din Jackeborg-hatare. Eller så bara, man bygger Disney-slott.
Då kan vi bygga upp Klara-kvarteren igen.
Vet du vad, jag har inte uteslutit det heller. För vet du vad, jag tror att det, nu kan du typ lägga
eller
på
lugnet.
Plast.
Eller Lugnet.
Vad är det?
Det är Malmös motsvarighet.
Sluta att få det att verka som en internationell angelägenhet. Klara var ett nationellt trauma. Det där var något lokalt som
även,
man kan apportera
även
bort.
Vårt kommunalråd mådde dåligt efter detta.
Okej. Okay.
Den historieintresserade Norlén är det ju här som i sin tur visas upp i revy med massa underbara ord.
Var ligger 3 kronor? Ursäkta, jag vet att du vill gå vidare, men var skulle 3 kronor ligga?
Han skulle riva slottet, ja.
Det skulle inte ligga där det en gång låg, utan han tänkte sig...
Låg det där slottet låg?
Ja. Han tänkte ju att han skulle använda...
Förlåt, nu får du sluta kokettera med det här. Du har aldrig varit ens på en resa i Stockholm med skolbarn.
Nej, vet du vad? Att vi gjorde inte det, för att vi hade en annan stad som var närmare, som heter Köpenhamn. Och sen så åkte vi också till Oskarshamns kärnkraftverk på mina klassresor. Men...
Regionalismen är problematisk.
Om jag bara får göra en liten utvikning så kan jag också...
Välkommen Torbjörn. Nya Torbjörn.
När jag var bevakade valet 2010, mitt första val för tidningen Sydsvenskan, så blev jag då skickad till Stockholm för att häcka utanför riksdagen när det skulle bli klart hur Fredrik Reinfeldt skulle bilda sin regering. Och då stod jag där med lite andra journalister och så pekade jag på det där stora huset bredvid riksdagen och var så här, vad är det där för hus? Och,
du suckar djupt nu, Henrik.
Nej, men jag
det var slottet.
Himla med ögonen.
Kan vi få veta geografin nu på drömslottet?
Ja, drömslottet skulle ju ligga där borta där de bråkar om Nobelmuseum och Nobeltomt och andra saker. Men jag har en fråga till dig, Maggie. När du då försökte ta dig fram i huvudstaden för första gången och skulle häcka utanför riksdagen, var någonstans häckade du? Eller, alltså det här hemska
journalistordet.
Du stod på Mynttorget.
Frågade de andra, det var en journalist som jag kände som jobbade på en annan tidning, som jag kände från förr. Så frågade jag så här, hur gör man? Och då så sa hen, säg inte till någon att jag har tipsat dig om detta. För det var stark konkurrens. Ja, men förstår. Du står här bredvid mig.
Det finns ju en annan geografisk plätt runt i riksdagskvarteren som heter Riksplan.
Det, där står jag inte.
Vet ni vad det är för ställe?
Är det här där kungen kommer in liksom den första delen på riksmötet när de går igenom?
Ja, precis. Och det vandras. Det är ju den här framsidan, lilla parken liksom vid Norrbro. Alltså det som egentligen är framsidan på riksdagshuset, gamla riksdagshuset, men som ingen människa någonsin använder. En tom park, händer ingenting. Under den parken så ligger det ju ett museum, Medeltidsmuseet.
Det här är så sjukt att du säger det, för jag har hört det så många gånger, jag har aldrig hört någon som någonsin har varit där.
Nej. Och Medeltidsmuseet har, de drivs av Stockholms stad och så hyr de lokaler av riksdagen, för det är riksdagens mark. Men nu har de blivit vräkta av riksdagsförvaltningen. Och i dess yttersta ledning sitter ju Andreas Norlén. Och här har vi ett så att säga en målkonflikt för talmannen.
Förlåt, är det här en egen version av det här uppdraggranskning kungens bostäder? Där det var lite så här. Och då finns det alltså en viktig institution som nu blir vräkt här. Och vad är det här för ståndssamhälle? Hade vi liksom inte en Torekov-kompromiss eller inte?
Ja, jag tror inte vi kan dra talmannen ända dit.
Men han är vicekung, det är hans officiella titel.
Vi vet att han är historieintresserad.
Ja.
Och vi vet också att han vill... han gillar en god entré, eller hur? Och en bra bild. Ett bra fototillfälle.
I betydelse make a good entrance. Att han, liksom, han vet så här, jag har med mig en kaka. Jag har med mig en liten nyttigare tomat eller någonting. Ta ett foto nu.
Han är inte oförtjust i att synas. Är det,
nej,
det, du menar?
Det är nämligen så att riksdagen har vräkt Medeltidsmuseet för att man ska göra en ny entré till riksdagen. En underjordisk entré där Medeltidsmuseet är under den här riksplan och komma in i det gamla riksdagshuset den vägen. Detta är ju...
Och var inte det från början idén att man skulle ha en sån entré, eller?
Nej.
Nej.
Från början, i slutet av 60-talet när Sverige blev ett billand, så var ju idén att man skulle ha ett gigantiskt garage där.
Mm-hmm.
Alla riksdagsledamöter åkte ju bil till sitt jobb. Och alla som jobbade, tjänstemän och så också. Så där skulle det byggas ett garage. Man började till slut gräva där på 70-talet. Problemet var att det låg massa annan skit där i vägen för garaget. Bland annat så låg det en medeltida kyrkogård med 7 ton skelett från Heliga Andens hus. Alltså det därifrån Helgeandsholmen kommer, Heliga Anden, alltså. Ja, kyrkor och sådär. Man hittade dessutom spår från 1200-talet, 55 meter av den stadsmur som Gustav Vasa lät bygga på 1500-talet. Alltså en fortfarande bestående stadsmur som håller ihop i 55 meter. Man hittade också 11 båtar.
Va?
Och 700 par skor.
Imelda Marcos.
Och alla riksdagsledamöter som drömde om att ta bilen och få parkera ett parkeringsgarage nära och glida in till sin lilla votering fick ju lägga ner de drömmarna. För här kom ju alla...
Var det länsstyrelsen? Var det de som höll på och förstörde för lite framutveckling?
Alltså, länge så var det liksom en grop där bara. En öppen utgrävning som kallades Riksgropen. Och de riktigt stora intresserade, de ville ju då driva fram att det skulle vara en sån öppen, nedsänkt ruinpark.
Gud, alltså
som Forum
coolt.
Romanum i Rom.
Ja, men alltså återskapa gropen, säger jag. Varför skriver inte Andreas Norlén en sån motion?
Det finns en hake i att återskapa gropen. En del experter som har yttrat sig över detta är nog inne på att den här fina 55 meter långa muren som ju är liksom diamanten i det här fyndet skulle vittra bort och försvinna av... våra vintrar och sådana här saker. Om det inte hade tak.
Hur ser muren ut? Jag har inte heller varit där. Är det liksom en sten...
Alltså det är ju en stenmur som Gustav Vasa byggde.
Är den hög? Alltså...
Det är ju ett murverk mot dansken. Jag Gustav så. Vasa byggde en mur för
nu
att
är vi
Christian
inne på känsliga
skulle
frågor
kunna
igen.
Ta över
Det är också 500
nationen.
År sedan Gustav Vasa blev kung.
Ja,
det
verkligen.
Är ju ett viktigt jubileum som ska hållas i Ulf Kristerssons hemstad Strängnäs. Och detta och år
detta
gör de detta.
Detta väljer alltså riksdagen att... jag har ju försökt förmå Andreas Norlén att svara på frågor om detta. Det vill han inte göra. Då har jag istället hamnat hos fastighetsavdelningen på riksdagen. Och de vill ju för det första säga att ingenting hemskt kommer hända med den 55 meter långa muren. Utan den ska ju vara en del av den nya entrén till riksdagen.
Ja, det blir liksom ett museum i...
I museet.
Ja. Och nu kanske någon kommer gå dit och se det för första gången i sitt liv.
Alltså jag tror generellt att Medeltidsmuseet utan att ha deras besöksstatistik har fler besökare än Sveriges riksdag.
Men nu när du kombinerar, jag bara ser mycket sådana här...
Skalfördel här.
Ja.
Okej.
Okay. Jag tänker lite som ett techföretag, att om du kombinerar det här och det här så blir det liksom...
Ja, jag förstår. Ja. Det känns otroligt... tech, startup.
Väldigt lite.
Med den
Norlén.
Här nya riksdagsentrén som de satsar på. Den här riksdagsentrén förklarar fastighetsavdelningen behövs ju för att man har trånga lokaler. Och man behöver ha ett besökscentrum tycker man. Det har man i många andra parlament. De har varit runt om på resor och sett att de har fina lyxiga besökscentrum. I de andra parlamenten.
Har ni varit i Brysselparlamentet? För det är ju psykotiskt. När man gör de här, liksom, så här dels går man in med så här, 17 säkerhetsgrejer. Och sen så finns det så här 300 små anställda som 5 meter bara, hej, det är jag som din guide här, bla 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 här. Och sen så är det allting jättetråkigt. Men de bara så här, en gång föddes EU för att bevara freden. Och man känner så här, nej, nej, vad antastad jag blir.
Mm-hmm, ja, jag vet inte om det är såna här de ska ha. Men de har gjort en förstudie kring det här 2019. Och det ska helt enkelt vara ett besökscentrum där man tar in människor. Man ska få lite mer dramaturgi kring besöket i riksdagen. Det är så fastighetsavdelningen säljer in det här.
Jag har ju aldrig varit på besök i riksdagen, men jag har sett dem. Alltså jag jobbar ju där.
Mm.
De verkar gå in i bara en trapp, nej, spiraltrappan. Typ. Alltså ja. det är inte så festligt.
Nej, säkert inte när det regnar. Man får stå och köa utanför och så. Så det, då förstår man ju. Det är tak över huvudet för besökarna. Och så ska det också finnas möjlighet till demokrativerkstad för gymnasieklasser. Alltså ska det här bli en så storslagen entré så att här ska riksdagsledamöten också gå in. Det hade inte fastighetsavdelningen någon ståndpunkt kring. Men de tänkte sig att när ledamöterna tar emot besök, då kanske de vill ta in dem genom det här nya besökscentrumet.
Så nu börjar vi ana här. Vi har 349 riksdagsledamöter. De behöver göra någonting. De kan ta emot jättestora grupper nu i en fin entré. Det är kanske till och med en vackert klädd Andreas Norlén. Kanske i tidstypisk medeltida outfit ibland står. Och lite så här, hej, jag har din guide idag. Jag vet inte vad medeltida prat. Men
jag vill bara säga att jag tror att det är, bara berätta för Andreas Norlén att jag tror att det är ganska dåligt fotoljus där nere. Så att...
Alltså det är ju en underjordisk entré, så jag vet inte hur mysig den blir. Men när du säger det, talmannen skulle ju kunna vara den som står vid den 55 meter långa muren från Gustav Vasas tid och berättar om vilken central och viktig del i nationens födelse den här muren utgör.
Eller kanske bara en liten film, alltså en sån skärm. De har ju sådana på vissa ställen i riksdagen.
Jag tror det kommer mer vara en skärm.
Ja,
och någon så här, man trycker.
Ja, men där med film på Andreas.
Men förlåt, tekniken är ju ändå på avatarer. Vi skulle ju kunna ha liksom ett hologram, Nolén, och så väljer man liksom vilken tidsepok han ska vara klädd i som, och det finns ju möjligheter där, det gör det.
Men det blev alltså inga kommentarer på detta?
Han vill inte uttala sig om målkonflikten mellan en god entré till riksdagen och historien kring Sveriges, nationens medeltida födelse för 500 år sedan.
Riksdagsgruppen, alltså det är så, man får så mycket bra bilder i huvudet.
Till 500-årsjubileet vill talmannen kasta ut museet. Vilket hat mot kunskap.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.